kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Får jag säga hejsan och varmt välkomna till Hockeypuls podcast avsnitt 55 i ordningen. Och med mig idag så har jag en gäst som sedan han presenterades för sin nya klubb så har han varit den gäst som ni där ute har önskat absolut flest gånger. Och jag är glad att få säga att Peter Andersson, Brynäs nya huvudtränare, sitter här med mig och ska spela in podcast. Hur känns det att få höra det? Lite press kanske här?
Ja, kanske. Ja, vi får se vad det tar vägen. Det är första gången jag gör det här. Så vi får hoppas att det går bra.
Och vi hoppas att ljudet är med oss också över den här linan som är så skör, som vi kallar Skype också. Men Peter, jag tänker så här att vi börjar med en ganska bred och stor fråga. När jag säger klubbidentitet, vad tänker du på då?
Ja, jag tänker på att det är någonting som klubbar har gjort över tid, ganska lång tid, att man har jobbat på ett sätt över flera år och byggt upp någonting bra, någonting trovärdigt, någonting som folk känner igen, någonting som man liksom, nämner man en klubb så säger, aha, det är så där de har jobbat, det är så där de har gjort. Och det blir identitet för mig, och det är någonting som vi behöver jobba på i Brynäs.
Ja, för då är ju min följdfråga, har det funnits i Brynäs senaste åren?
Ja, det finns nog kanske de som kan svara bättre på det än vad jag kan, men ur mitt perspektiv och med de ögonen som jag ser på det som kanske motståndare till Brynäs sista åren, så har det väl saknats en identitet. Då har man kanske känt när man har mött dem att man undrar vilket Brynäs vi får möta idag, och det har varit lite olika svar man har fått på den frågan. Medan kanske har du mött Skellefteå eller kanske Frölunda eller i viss mån Luleå, så då vet man ungefär vad man kan förvänta sig, och där tycker jag vi har ett jättejobb att göra framför oss i Brynäs.
Ja, men vad tror du att det beror på att ett lag kan uppfattas så olikt från match till match, som du säger att Brynäs har gjort de senaste åren?
Ja, för mig beror det på kontinuitet naturligtvis. När man byter personer med högt ansvar, till exempel då hockeytränare, som kanske blir en följdfråga, och du spelar inte på samma sätt. Det går några månader eller något år, och så byter man folk och så kör man på ett tag till, och så har man bytt folk igen, och då blir det ingen riktig identitet och trovärdighet och röd tråd i föreningen och på det sättet man vill spela ishockey för. Man på något sätt står inte för någonting, utan det blir väldigt svajande.
Men under de här veckorna som du varit i klubben och stiftat bekantskap med sportchef Mikael Sundlöv och klubbdirektör Mikael Campese, vad har du lärt dig av Brynäs?
Ja, för det första, Mikael Campese och Mikael Sundlöv, det är de två som jag har träffat mest, och det märker man ju ganska direkt omgående att de har ju jättestort Brynäs hjärta och vill otroligt mycket och vill ju på något sätt göra den här förändringen då med Brynäs, i och med att det blir en ny huvudtränare igen så att säga för dem. Men de har gett mig ett jättepositivt intryck av vad Brynäs vill vara och vart man siktar och hur man vill bli sedd utifrån. Och vi har ganska många och mycket diskussioner om det där. Sen är vi naturligtvis i början på det här. Vi har ju en jättelång resa att göra tillsammans. Men alla vi tre ser naturligtvis fram emot den. Vi kommer att ha tätt och nära samarbete under de här åren framöver. Så att, och det är i stort sett full fart från och med nu och framåt här. Dock är det ett litet hack i skivan i den här corona här, att vi, det är ju lite, allting blir ju lite svårare idag när man ska träffas och när man ska ses och såna här saker. Så att, men vi gör vårt bästa och vi har ständig mejlkontakt eller telefonkontakt till också försöker vi se. Så att, jag har fått en grym positiv känsla av Brynäs, riktigt professionell klubb och de jag har hunnit hälsa på känns... drivna, professionella, ambitiösa. Det känns som att Brynäs har det man ska ha i en förening, tycker jag. Så det ska bli oerhört kul att jobba framöver med dem.
Mm, det är nog bra också att du nämner coronakrisen också, pandemin. Det är ju en ständig brasklapp som vi får slänga in i de här diskussionerna när vi sitter här och spelar in den här podcasten. Men Peter, hur vill du att Brynäs ska uppfattas?
Jag vill ju att ett lag ska uppfattas som, det är många, många saker, men det är några saker som är viktiga. Det är dels att laget är, det är en lagsport vi håller på, man ska spela som ett lag, man ska spela för varandra. Hockey idag är väldigt mycket att man ska jobba hårt, du ska jobba tillsammans. Sen är det upp till oss coacher och sätta ett grundspel, ett bra spel som passar Brynäs spelarmaterial. Det är också viktigt att varje spelare i Brynäs har en roll som man trivs med. Man mår bra i den rollen och man känner sig bekväm med den rollen. Och sen ska det här liksom löpas på dag för dag för dag framöver. Det är det som jag ser som det viktigaste. Får vi igång den verksamheten bra, då kommer det bli bra här. Men,
är det det du menar när du säger att det är en lång väg att vandra? Att det måste sätta sig?
Ja, för det här gör du ju inte på 2 veckor, liksom sätter de här grejerna. Utan det finns ju lag som har hållit på med det här i flera år och gör det fortfarande. Och det här kommer ju bli lite nytt då, att det är nya tränare och nya, så att säga, det ska in ett nytt spelsystem och vi kanske kommer träna på ett annorlunda sätt och det är klart att det kommer ta tid framöver, det är ingen snack om det, och vi måste ha tålamod med det och jobba målmedvetet. Om alla ställer upp på det, då kommer det bli bra, men du gör det inte på 5 minuter.
Brynäs är ju ur ett historiskt perspektiv en stor klubb med alla SM-guld och de fanorna som hänger där i Gavlerinkens, ja, eller ERP Monitor Arenas tak som man nu säger. Och senaste åren, min upplevelse är att de har ju famlat i någon slags mörker och hela tiden börjat om på en ny kula. Det har kommit in tränare som, precis som du nu, pratar om att sätta en identitet och att det kommer att ta tid. Och sen har det bara omkullkastat. Så vad är skillnaden den här gången?
Ja, det är en bra fråga. Den är jäkligt svår att svara på. Men jag hoppas och tror att jag kan vara en av dem som ska liksom verkligen få tid på mig och sätta det här... de här detaljerna som vi pratar om, identitet, trovärdighet och system och träning och så vidare, att över tid låter du tränare jobba på de här sakerna så kommer det bli bra över tid. Det är min liksom uppfattning om av det här.
Känner du press? Känner du att det här är ett enormt ansvar? För sportchefen Mikael Sunde sa ju det att det här är kanske det viktigaste beslutet, alltså vem som är Brynäs nya huvudtränare. Det kanske är det viktigaste beslutet i Brynäs moderna historia. Vad känner du då?
Ja, jag tänker inte så, utan jag försöker tänka på vad jag kan göra, vad jag kan bidra med, hur jag kan hjälpa spelarna till att sätta sätta de här grejerna med den dagliga verksamheten. Det jag tänker på, det jag bryr mig om och det jag blir engagerad i, det är vår dagliga verksamhet. Att den blir så bra som möjligt från och med nu och framåt. Så för oss är det ju så otroligt viktigt vad vi gör varje dag. Och att man inte får ge bort en dag på jobbet. För trots det, jag brukar säga så här att även om det är ingen serie, det är inget seriespel nu eller det är inga matcher nu, men trots det så tävlar vi mot våra motståndare varje dag ändå. För alla andra klubbar, de börjar också träna sommarträning nu. Man bygger upp sig, man försöker förbereda sig, man ska se till så att laget man har är så vältränat och förberett som möjligt tills man går på is framöver. Så att i grund och botten är det tävling året runt, och den har börjat för Brynäs den här säsongen. Det har redan börjat.
Men när du säger den dagliga verksamheten och att det är liksom en process egentligen som inleds nu, kan du försöka måla bilden lite? Hur når man de här hälsosamma vanorna som i slutändan kan göra att en klubb blir framgångsrik?
Ja, men jag tror att det handlar mycket om vad vi gör och vad jag gör som tränare. För oss gäller det att få spelarna att förstå och tro. Vi ska sälja in en spelidé, vi ska sälja någonting att tro på. Och det kommer vi göra under sommaren här tillsammans när vi lär känna spelarna och träffa dem och prata med dem. Men i grund och botten handlar det om när en spelare kommer liksom ner på morgonen, han tar tag i dörrhandtaget, eller egentligen börjar ännu tidigare, börjar vad man äter till frukost. Mm. Hur man förbereder sig när man går upp på morgnarna. De här grejerna vill vi gärna trycka på, att är du noggrann när du går upp på morgnarna, är du noggrann på frukost, när du kommer ner och tar tag i dörrhandtaget och kliver in i omklädningsrummet, då ska du vara 100% professionell. Och då ska det bedrivas en viss form av fysträning varje dag, och sen ska vi ut och ha en bra isträning, och sen ska det analyseras, titta på träningen efteråt, spelarna får feedback, spelarna har individuella samtal i stort sett varje dag med oss tränare om vad hände idag, vad gjorde vi idag, är det någonting vi kan göra bättre. Ligger du så nära 100% där som möjligt, då får du en bra daglig verksamhet. Och det är här vi måste börja. Det är de här grejerna vi måste ta tag i, så att vi inte kastar bort dagar på jobbet, för det tycker jag personligen inte om. Utan det här kommer bli annorlunda för spelarna, det kommer bli tuffare.
Men har du upplevt det så när du har pratat med Micke Sundlöf och Campesa, att det kanske har varit lite slapphänt och det kanske inte har ställt de där kraven på Brynäs-spelarna tidigare?
Jag har sagt så här också, det finns egentligen inte så stor anledning för mig att rota i det som har hänt tidigare. Jag har vare sig lust eller tid till det, utan vi måste tjäna tid och jobba på vår framtid, inte vad som hände förra året. Det här, så här jobbar jag och mina kollegor, så här har jag jobbat tidigare år, så här har jag sagt till Brynäs att om ni vill ha mig så kommer jag jobba på det här sättet. De har sagt att det låter jättebra, vi vill gärna ha dig, vi vill ha tränare som jobbar på det här sättet.
Men dessa professionella rutiner, om vi ska rubricera det så, Peter, försöker inte alla klubbar göra på det här viset? Vad är det som säger att du kan lyckas med Brynäs med just det du nämner här?
Ja, det får ju framtiden utvisa sig, men det handlar ju om, som jag sa tidigare, att sälja in det budskapet till spelarna och få spelarna att förstå. Det är heltidsanställda hockeyspelare. Jag hoppas att deras drivkraft, att de vill bli bättre, att de vill vara med och bidra till att Brynäs ska hamna på en tabellplacering högre upp, att det finns en revanschlusta och ett driv att bli bättre. För i ärlighetens namn så är det inget kul att komma 12 i en tabell, och det är inte speciellt kul om man heter Brynäs IF heller, som är en av Sveriges största klubbar, flest medlemmar, en anrik förening som har, som du själv sa förut, en jäkla massa SM-guld som hänger i taket. Då måste kravbilden vara högre.
Är Brynäs redo för det?
Det får vi se, jag hoppas det och tror det. Mm.
Vi kommer alldeles strax komma in på den faktaruta som leder oss vidare i ditt avsnitt, Peter. Men om du ska jämföra Brynäs och Malmö, så vet jag att du tidigare har sagt att det kanske är mer stjärntätt i Brynäs, det finns mer individualister och att det var ett kollektiv i Malmö och så, och ni hyllade så mycket för det. Kommer det innebära med de svaren du gett tidigare att det kanske kommer vara så att du kommer spela ett annat spel med Brynäs än vad du gjorde med Malmö?
Ja, det kommer nog automatiskt att bli ett annorlunda spel, men det är svårt att säga exakt, men det kommer nog kanske bli en mix. Men ishockey, hur man än vänder och vrider på det, så är det trots allt en lagsport. Och där måste alla spelare förstå att man har en roll, man spelar för laget, och det är laget som man... Det är laget som vinner och det är laget som förlorar, det har du säkert hört förut, men det stämmer ganska bra där. Men det är otroligt viktigt att man accepterar sin roll, att man är lagorienterad och vill lagets bästa. Och mitt i alltihopa det där ska det finnas en individuell kreativitet och en individuellt sätt att... om vilja att vinna hockeymatcher. Det kan man ibland göra individuellt, men individuellt bra prestationer. Grund och botten är ett lagtänk.
Mm. Om vi ser till dags dato, 2 målvakter, 7 backar och 12 forwards officiellt klara. Sen ryktas att Tommy Sallen är på väg till KHL och att Emil Molin och Linus Ölund har skrivit på. Med den trupp du ser idag, känner du att Brynäs på pappret är ett starkare lag nu än förra säsongen?
Det vet jag faktiskt inte. Det kommer bli, som du förstår, jäkligt mycket nytt för mig också, att se spelare, prata med spelare och sätta in dem i rätt miljö, rätt kedja, rätt backpar och så vidare. Men jag tror att man kan göra mycket med ett lag genom att man är välorganiserad, man har en identitet av ett hårt jobb och ett bra spel. Bara genom de sakerna så kan det falla på lite extra poäng i en tabell.
Har ni några fler värvningar på gång då? För Sundlund var ju sagt att du ska ju också ha ditt ord med i den här leken.
Ja, det är jag jätteglad för. Vi har ju daglig kontakt om det är någonting på marknaden som kan vara intressant för Brynäs. Så då pratar vi naturligtvis om det och försöker vara extremt noga när vi kollar upp eventuellt spelare för Brynäs. Då. Så vi är väl i den fasen nu. Om vi känner att det är något som är intressant så tar vi naturligtvis kontakt och kollar upp det. Men jag kan inte säga så mycket mer än så faktiskt.
Men det är inte så... många fler luckor i den där truppen som ska fyllas igen. Jag tänker 7 backar och 2 målvakter. Och sen om vi säger att Ölund och Molin, som du nu sägs i media, jag vet att du inte kommer bekräfta någonting här i podcasten, men att det sägs att de är klara och Sallinen lämnar, då är ni helt plötsligt uppe på 13 forwards. Så hur mycket utrymme har ni egentligen att spela med, och vad känner du egentligen? Kan du på något sätt få till en din prägel på de nyförvärv som eventuellt kommer in?
Ja, men en del av de nya, till exempel Adam Pettersson, har jag ju naturligtvis pratat med innan, och när hans namn dök upp så där, och Tom Hedberg, en annan som jag hann prata med och som jag är jätteglad för att de spelarna var valde Brynäs då, men som sagt, nya namn är lite svårt att kommentera. Vi kommer in på det här igen med ekonomi och framtid. Det är lite osäkert. Vi vet inte riktigt vart ta vägen någonstans. Mm. Så att där är nog Sundlöv ett bättre för dig att fråga honom. Men vi har en jättebra dialog och pratar naturligtvis väldigt mycket om eventuella nyförvärv.
Ja, så du kommer inte bjuda på någon silly season bomb här inte?
Nej, det blir nog svårt.
Okej. Då tycker jag vi gör så här, Peter, att vi vandrar in på den faktaruta som jag flaggade på tidigare. Hur låter det?
Det är okej.
Mm. Smeknamn?
Nej, det finns ingen idé. Inte något speciellt. Det kan vara en förkortning av Peter, det kan vara Pete eller något sånt här, men inget annat.
Har du någon gång önskat att du hette något flashigare namn? Alltså jag heter då... Adam Johansson, det är inte särskilt sexigt det heller, om jag ska vara ärlig.
Nej, jag har inte tänkt så. Nej, det har funkat bra med Peter.
Okej, då nöjer vi oss med det helt enkelt. Ålder?
54.
Jag vet inte riktigt hur du kommer reagera på det här, men jag gjorde ju en liten bakgrundskoll här på tränarna i SHL som har presenterats hittills för nästa säsong. Vad känner du när jag säger att du är den äldsta SHL-tränaren idag?
Ja, det tycker jag att det är bra. Jag hoppas det kan ge mig lite fördelar med domarna och sånt här. Att man, de ser mig som äldst, då kan de vara lite snälla mot han. Vi kan få någon utvisning med oss och sådär. Så det tycker jag är positivt.
Okej, men vad säger du om den trenden då som sker i svensk hockey, måste man säga, där klubbarna allt mer tittar på yngre förmågor kanske, och de som är runt, ja, men din ålder, de fasas ut allt mer?
Ja, jag funderar lite på det där, och det är lite, jag tror Sverige är nog lite åldersfixerat, och lite, tycker man kanske att fort det blir kanske över 50, då har man tufft att hänga med, och många kanske vill ha ja, 30-35-åringar och ja, det är lite lurigt och svårt. Det är klart att varje år som går har jag ju en otrolig erfarenhet och rutin, och den känner jag själv ibland är väldigt viktig att luta sig mot i många sammanhang, att fan, den här situationen har jag varit förut, och då tänkte man så här, då hanterar vi det på det här sättet. Medan om du är yngre så kanske du inte har hunnit med lika mycket och fått den erfarenheten. Så att för mig är det lite sådär att jag kan tycka att man borde gå kanske lite mer på rutin och erfarenhet och killar som har varit med lite längre. Och tittar jag ut i övriga Europa, jag vet till exempel i Schweiz, där en väldigt många klubbar tittar kanske på lite äldre tränare som har varit med, och man ser huvudtränarrollen lite annorlunda där, och NHL har ju sina killar som har varit med väldigt, väldigt länge då, så att Sverige kanske är lite unika med att vill ha yngre tränare.
Ja, och ibland så kanske det fattas respekt för de äldre också, vad de har varit med om, att vi hela tiden ser till nymoderniteter och vad som kommer härnäst.
Ja, nej, men det där utvecklas ju hela tiden också, hjälpmedel vi får, och idag är det ju stor skillnad mot bara för något och några år sedan med all statistik och videoresurser och allting som vi har behjälpligt idag, och där gäller det väl att försöka hänga med den branschen, och det är väl någonting som jag själv har försökt gjort, ta till mig och lärt mig av hur saker och ting fungerar, och omge mig också med killar som är oerhört kompetenta och duktiga.
Ja, men det var faktiskt det jag tänkte fråga Peter, att det är ju en väldigt föränderlig sport som vi är verksamma i här, och det kommer in nya influenser hela tiden. Vad har du gjort som tränare för att vara up to speed, så att säga?
Ja, lite så som jag sa, vi har ju under mina år i Malmö försökt att hängt med det där statistikracet, så att säga. Vi får ju ganska snabbt när matchen är klara en offentlig massa statistik om hur matchen såg ut och vad som hände, och det där kan du ju grotta ner i ibland så att du blir aldrig färdig. Samtidigt som ögat har sett någonting, liksom sett matchen på sitt sätt, och du får en ja, det här var min känsla, så här tyckte jag matchen, och sen så tittar du på siffrorna, så oj då, var det så här det gick till? Eller,
vad litar du mest på då? För då har ju varit verksam i hockeyn under så många decennier.
Ja, nej, men faktiskt lite både och, för att oftast har ju vi förmånen att kunna titta på matchen en gång till, och ibland drivs du känslomässigt av en del beslut, vad som har hänt under matchen, om det kan vara bortdömda mål eller domarincidenter eller sådär som händer ganska ofta idag, och där får liksom på något sätt du får sortera bort det där, och det är klart det är lättare att göra efter matchen när du tittar och analyserar, när du sitter hemma själv i soffan och tittar på matchen, då får du en ganska bra bild av det, och då brukar det mesta stämma ganska bra även med siffrorna som man får, så att Men det är ett oerhört hjälpmedel för alla och väldigt bra hjälpmedel om man säger utvecklingsmässigt och individuellt för spelarna. Vi kan verkligen få fram siffror i den individuella utvecklingen för spelarna. Men den viktigaste delen som jag anser, det är nog att det hjälper det systemet man ska spela. Att vi tittar på kanske 7-8 paragrafer bland siffrorna, och de ska ligga då på en ganska hög nivå. Och vet vi att de ligger där uppe, då ökar våra chanser att vinna. Där tjänar
Okej.
man väldigt mycket tid, tänker jag.
Alltså som mätpunkter då egentligen.
Ja, säg att för att göra enkelt kan jag säga att vi vill göra 3 mål i snitt för att vinna framåt. Då vinner man en hel del hockeymatcher och släppa in två.
Men när du
Då
säger
släppa
då,
in två.
men när du säger
Ja,
så
men
här, då tror jag många tänker, men hallå yxskaft, det tänker väl allihopa.
ja, nej, men ja, precis. Ja. Men gör du det över tid så ökar dina chanser. Men du gör ju inte det över tid. Men
Nej.
det var bara för att nämna alltså att det finns så många siffror. Vi har ju powerplay, boxplay, massa siffror där också som är hjälp. Och når du de resultaten hela tiden, då är det klart att du ökar dina chanser att vinna.
Men kan de där mätpunkterna också vara typ hur ni klarar av er backcheck, hur ni vinner kampen i hörnen, alltså även sådana aspekter av spelet som sedan vägs in i någon slags helhet?
Ja, det gör det ju. Det var ett bra exempel. Att hur många närkamper vinner man och hur många närkamper man förlorar man. Då kan man titta på det individuellt också. Den här spelaren vann 4 närkamper och förlorade 2. Det är också ett sätt att vinna hockeymatcher, om du förstår vad jag menar. Liksom att man vinner. Kampmomenten är ju otroligt viktiga idag. Så att det finns det mesta idag att titta på. Nästan så att det för mycket, där ser du ju också kanske, vi i Sverige har ju inte hunnit lika långt med det här. Vi kanske har en kille som sitter med det här på heltid i de flesta lagarna. Det kommer Brynäs ha i år också. Medans i NHL så kan det sitta 5 eller 6 eller 7 sådana här killar och bara pumpar in massa statistik och ger ut till sina tränare. Så
Men
det är klart att det är stort.
där ska vi också säga, det är Anton Hansson som du har plockat med dig från Malmö som kommer
Ja.
vara era analytiker, men kan det inte vara för, alltså ett för stort informationsflöde? Att det kan ju vara svårt som tränare att sortera i det där.
Ja, och det är det också. Och då kan du, när du väl grottar ner dig, så sitter du efter 4 timmar liksom, vad fan har jag sett och vad jag har kommit fram till? För det finns hur mycket som helst. Och därav kommer vi jobba på ett sätt där vi har kanske runt 6, 7 eller 8 grejer som blir otroligt viktiga för att vinna till exempel hockeymatcher. Det är inga raketforskarämnen, utan det är vad händer framför båda målen till exempel. Hur bra är vi offensivt framför mål? Hur bra är vi defensivt framför mål? Det är ju jätteviktiga områden i ishockey, och där kan du också få rätt så mycket siffror på hur du är i de områdena, och det tar man naturligtvis med sig.
Men så du kommer ta med dig, ja du har ju med dig Anton till exempel, men de här mätpunkterna, ni kommer ha 6-7 stycken i Brynäs och jobba vidare efter det här konceptet som ni har haft i Malmö också. Det kommer att vara verklighet i Brynäs.
Ja, det kommer det vara. Och sen kanske det blir någon ny grej och man lägger till någon och tar bort någon efter. För de här grejerna utvecklas ju också, va. Men vi kommer hitta en bra lösning på Brynäs spelsystem, identitet. Vilka siffror behöver vi uppnå statistiskt sett för att få framgång?
Men kan du bryta ner hur de här siffrorna används i vardagen och i praktiken? Nu har ju du sagt att ja, men du får det från era analytiker och sen så processar du det, ni drar slutsatser. Men vad gör man med spelarna? Hur sker det här på träningar, sedan på matcher? Alltså, hur går man vidare med de här siffrorna som ni till slut får?
Ja, men då kan det vara, då sitter ju Anton och jobbar med det och tar fram de här siffrorna och går in på de här sidorna och plockar fram alla siffror. Så kanske vi vill titta på våra backar till exempel. Hur sköter våra backar sig när vi ska spela upp pucken till exempel från egen zon? Hur bra är våra backar på att spela sig ur med puck ur egen zon? Och där får du, då får du siffror efter varje match då. Så kanske vi har sagt, ja men vi vill uppnå den här procenten på urspel ur egen zon på varje back i Brynäs. Och sen efter 10 eller 15 matcher där någonting, så då får du ett ganska bra average hur det har sett ut. Det är inte så bra att kanske gå in efter en match, för det går lite upp och ner, men du får ett ganska bra snitt efter 10, 12, 13 matcher där. Och då blir det oftast, ja, individuella samtal. Och det här har du presterat under de här 13 matcherna. Det här är du, Sigalett. Det här, så har du sett ut med pucken i egen zon. Du har den här procenten och den är just nu röd, grön eller gul. Beroende på vad den visar. Är den grön, då är det jättebra. Är den gul, ja, då kanske vi vill ha upp den till grönt. Och är den röd, ja, då blir det en
Då
liten
får du
knäpp på
sparken.
näsan. Ja, då blir det en knäpp på näsan, för då måste han höja upp sin procent i det. Så det är jättebra ur individuell synvinkel och ur den individuella feedbacken till spelaren.
Ja, väldigt spännande. Vi kanske får läge att återkomma till de här bitarna också i podcast. Men vi rullar vidare i faktarutan. Fordon.
Volvo.
Nöjd med den?
Volvo och Toyota. Ja, nöjd med båda.
Ekonomifrågan. Tjänar mer än en riksdagsledamot och där är arvodet 65 000.
Som huvudansvarig för ett SHL-lag så har du en bra lön.
Går det att jämföra de tränarlöner du haft jämfört med hur du tjänade som spelare? Alltså hur har lönekurvorna gott, jag förstår att de har gått uppåt såklart jämfört med när du spelade på 80- och 90-talet, men går det att hitta någon slags förhållande mellan de här?
Det är ett känsligt ämne det här. Det är jättetufft. Men någonstans så tycker jag nog att tränare alltså på elitnivå, fotboll, hockey och andra elitidrotter borde ha bra betalt, för du har ett otroligt stort ansvarsområde och det är otroligt många saker som händer i ett hockeylag som någonstans nästan alltid landar på ditt bord som du ska hantera tillsammans med kanske några andra. Men ofta har du liksom det sista beslutet att ta. Och ett hockeylag kan det vara kanske 35 personer med lite övrig personal som finns med fystränare, massörer, materialförvaltare och så vidare. Någonstans är du chef indirekt över dem nere i omklädningsrummet. Och det är rätt så mycket. Det är rätt så mycket och rätt så stort ansvar. Och tittar man lönemässigt. Vi kommer in på det där igen. Tittar du lönemässigt, Schweiz, NHL, KHL och Sverige rankas ganska högt i ishockey, och jämför med de länderna så vet jag att svenska tränare är väldigt lågavlönade.
Kan man säga underbetalda tränare, överbetalda spelare?
Nej, det tycker jag absolut inte man kan säga. Det finns otroligt mycket bra hockeyspelare som är värda pengarna
Men jag
och
tänker
som
som du
görs.
sa, sett i ansvarsbörda. Alltså det är ju
Ja,
mycket större hos tränaren och därefter kanske man också borde få betalt.
nej, jag vet inte. Det är en marknad som styr det där hela tiden. Liksom, vad kan du få ut i lön? Det är klart att jag tror ingen säger nej, men så mycket vill inte jag ha. Kanske jag vill ha lite lägre lön. Utan det är andra omständigheter i sådana fall.
Men jag tänker i svensk hockey också hur den har utvecklats, ja men, senaste åren och kanske om vi backar ett decennium tillbaka, att den har urholkats på stjärnkvalitet på spelarsidan. Det är ju allt fler spelare som drar till Nordamerika och utomlands. Men svenska tränare återfinns ju fortfarande inom våra gränser. Det är ju inte allt för många som vandrar ut. Ja, vi har sett några exempel som har åkt ner till Europa, men det är inga, i princip inga som åker över till Nordamerika. Så den kvaliteten och egentligen kunskapen och erfarenheten finns ju fortfarande kvar i tränarstallet, men på spelarsidan så är det ju, ja, nu får alla spelare som kanske lyssnar på det här då ursäkta, men det är ju sämre spelare idag än vad det var tidigare. Borde inte det också påverka lönestrukturerna? Att de tidigare förlegade lönestrukturen kanske förändras?
Nej, det gör ju inte det, verkar det som. Klubbarnas budgetar vill ju, känns det som att nästan från år till år går ju lite uppåt. Och Det finns en del lag har ju otroliga resurser till att betala spelare. Men det är en jäkligt intressant fråga du ställer, eller jag tar chansen att svara på den i alla fall. Jag är 100% övertygad av att om en eller flera svenska tränare fick chansen att ta med sig sin liksom stab och åka över till USA eller Kanada och vara ansvariga för ett NHL-lag, de skulle klara det. Jag kan garantera att de skulle klara bättre än många andra tränare som är där idag. Det är jag helt övertygad om. Där är jag orubblig med den tanken. Ja, nej, men jag har sett så mycket och följt så mycket och vet att det är inte alltid klockrent där borta. Utan svenska tränare, jag tror till och med att de skulle göra braksuccé.
Oj då. Men bildar du den uppfattningen från dina år i Rangers och Florida och även kanske från Rasmus, din son som är i Calgary, att du kunnat få den här uppfattningen om svenska tränare versus nordamerikanska?
Nej, men säga liksom hela den resan från 92 tills där idag så har jag ju träffat fullt, fått vara där själv, plus att jag känner mycket folk som är där, plus att jag har en son som är där. Så det är många saker att gå och baka in i varför jag tycker det och varför jag säger det. Men jag är övertygad om att svenska tränare skulle, just det här med kommunikationen med spelare, den individuella feedbacken, de här sakerna, det är ju obefintligt i en del lag.
Det är fler dinosaurier där borta, ska vi säga så.
Ja, du får kalla dem vad du vill, men där tror jag svenska tränare skulle bli oerhört uppskattade och omtyckta. Plus, det viktigaste är det är ju någonstans det handlar om, det är hockeybitarna, och de är ju svenska tränare enormt duktiga på. Så att jag hoppas verkligen att någon förr eller senare får chansen att åka över.
Tror du att under din aktiva tränarkarriär att det kommer finnas en svensk huvudtränare ännu?
Ja, det tror jag faktiskt. Jag tror att inom 5 år är det någon där, det är jag övertygad om.
Okej. Trots att det är så traditionstungt just med nordamerikanska tränare på de där bänkarna.
Ja, men jag tror att det börjar, jag tror att det är liksom, det är små, små förändringar, det sker små saker och de börjar få upp ögonen och öronen över liksom själva ledarskapet och hur man ska behandla spelare och utveckla dem och ta hand om dem. Även om de har mycket pengar där borta så kan du inte bara ösa iväg det heller, du måste liksom vara noga med hur du spenderar pengarna.
Då var du på toppen av din karriär.
Ja, som spelare eller?
Ja, du kan välja där om du vill det. Men jag tänkte som tränare först och främst.
Ja, nej, men jag hoppas att jag är det. Jag hoppas att de här... Det har gått ganska bra. Jag hade några bra år i Örebro och de gick från division 1 upp till... TSHL då under en 5-årsperiod, och det var naturligtvis en fantastisk resa, och sen åren i Malmö har väl varit, tycker jag, resultatmässigt ganska bra om man ser till vad laget har levererat och presterat under de här åren. Det var lite semifinaler, det var slutspel alla år.
Är du inte lite blyg, Peter? Ganska bra, jag skulle säga mycket bra sett till vad ni hade i börsen, eller?
Ja, det är du som säger, men vi Det var ett bra spelarmaterial och härliga killar att jobba med som hade ett bra driv och ville utvecklas för bättre. Och det underlättar ju för en tränare naturligtvis när laget vill väldigt mycket och gör de sakerna som man har kommit överens om. Då kan en tränare också se bra ut.
Mm. Men som Örebroson, hur speciellt var det att få ta den klubben upp till finrummet?
Ja, grymt häftigt. Naturligtvis, jag är född och uppvuxen där och spenderade mina första år där som hockeyspelare och det är klart att det är väl ingen hemlighet med det är klart att den föreningen har ju fortfarande en stor plats i mitt hjärta i och med att det är min moderförening och så vidare, och så fick jag chansen att träna dem under några roliga år. Det var i början på min tränarkarriär. Det var väldigt mycket nytt, men det var väldigt mycket roligt. Och det hade otroligt bra backup av Micke Fallander och Lars Mozart Andersson som var med mig på hela den resan. Det var Både jätteroligt i sidan om och härliga killar att jobba med. Och målsättning och drivet fanns ju i föreningen att man ville, gå till SHL och till slut lyckas med det. Så att det var jäkligt häftigt måste jag säga.
Men relationen med Fahlander då? Stor sponsor under många år. Han satt ju som ordförande och sportchef också ett tag. Inte just när ni gick upp, då var han endast sponsor. Hur har er relation sett ut under åren? Som du säger, det var ju han som plockade in dig på den där tränarbänken.
Ja, nej, den är jättebra. Den är fortfarande jättebra. Vi har kontakt och vi pratar och vi smsar och så. Så det är jäkligt roligt att det inte var någonting som rann ut efter sanden efter att, liksom att man flyttade och sådär. Utan han var en av de första som hörde av sig till mig när det var klart med Brynäs och sådär. Och vi har gått öga till varandra och nu önskar han ju naturligtvis att det är... han skrev någonting om att det får bli en SM-final mellan Brynäs och Örebro, men då får Örebro vinna, så vi får väl bråka om det här. Nej, men det är en härlig kille och vi hade många duster. Det är en entreprenör som har en bra drivkraft, men vi funkar bra ihop. Jättekul.
Ja, men ska man säga att det är eldigt förhållande, eller?
Ja, det var ett bra sagt. Det var högt i tak och ibland stängda dörrar och nästan boxar handskarna på. Men det var roligt.
Men visst, det har väl varit något tillfälle där du har känt att ja, men nu slänger jag ut det från omklädningsrummet, Fahlander.
Det har det funnits, ja. Ja. Det vet han om också.
Ja, men det har ju runnit lite vatten under broarna också. Ni har ju en god relation. Så kan du inte ta in oss i de där omklädningsrummen när det väl har hänt?
Nej, men han är rätt så temperamentsfull och det kan väl ibland vi tränare också vara. Och precis när matcherna är slut och liksom komma ner och vara väldigt uppeldad och ha åsikter och rätt så då intensiv och nästan aggressiv liksom och för att han vill så mycket. Och jag har ju liksom full förståelse för hans situation också, det måste man ha. Han la in otroligt mycket kapital och fick bra spelare. Och ibland går det ju inte som man vill och tänker och hoppas och tror, utan ibland är det lite problem. Och det var väl en sån dag när vi hade förlorat och han tyckte att vi inte skulle förlora. Och jag försökte väl i min roll att skydda laget och spelarna som han kanske var irriterad på. Och då var det väl lite sådär att det var på väg att spåra ur lite grann. Men vi tog det väl efter en liten stund.
Han har ju bråkat med spelare på läktarna också. Det var ju Alexander Wiklund där en gång också när Bofors och Örebro antagonisterna mötte varandra.
Ja, jo, jag har sett en hel del där.
Ja, men Peter, nu får du bjuda på någon gång när han har kommit ner.
Ja, men det var ju inte handgemäng, men vi fick ju liksom nästan sådär, ja. Men det var en rolig episod. Den första matchen vi hade tillsammans så sa jag till honom, vi vann mot Vita Hästen tror jag med 5 eller 6-0 eller något sånt där. Då sa jag till honom så här: Micke, nu tar du lugnt med media, nu säger du ingenting här, för jag vill hålla det på en ödmjuk nivå här och vi har match snart igen. Nej, jag lovar. Så slog jag upp Närkes Allehanda dagen efter, då stod det: Hästen är slaktad, säger Micke Fahlander. Då tänkte jag så här: åh herregud, tänkte jag.
Alltså, vad sa du då till honom när ni träffades?
Men jag fick väl försöka och säga: Micke, det där, fan, du får hålla lite på det ibland. Ja, men fan, det var ju så och så och så. Ja, så kan det vara ibland.
Ja. Hur har du påverkats av hans uppgång och fall då? Om man nu ska uttrycka det så, han ansökte om personlig konkurs här för 2 år sedan och har ju sedan dess hållit en väldigt anonym tillvaro.
Ja, det tänker inte jag kommentera. Jag anser oss som goda vänner och den historien, den uppfattningen har jag inte om Micke, utan vi är polare och vi har haft en hockeyrelation tillsammans. Den har varit jättestark. Vår privata relation, den pratar jag mycket om. We'll be right back.
Men det där temperamentet då? Det har väl du också, va?
Jag tycker jag är ganska lugn, men
ja, men några gånger så har du slängt av det hörlurarna i Simon intervjuer. Det var ju för 10 år sedan så slängde du in en flaska på isen som träffade en domare när du var tränare för Örebro och fick böter på 7 500 kronor. Du har tjafsat med Roger Rönnberg på presskonferenser. Det händer ju saker runt dig, Peter.
Ja, men ja, kanske. Ja, men det är liksom, det är väl lite grann stridens hetta. Man vill vinna matcherna och ibland så tycker man att man blir orättvist behandlad och då får man ju säga ifrån och ibland kommer det andra coacher som vill provocera en och säga någonting och man vill liksom skydda sitt lag och man är otroligt rädd om sitt lag. Det finns ingenting som får liksom rubba en lag där man är ansvarig för. Där är jag väldigt noggrann, tycker jag, att jag vill inte sätta mitt lag i någon slags underläge mentalt eller någonting sånt där, utan och sen
kan du sen medvetet gå in och klä skott för kritiken och kanske till och med gå ut i media och försöka omdirigera fokus om till exempel ert eller ditt lag har haft en dålig prestation och du vet att okej, nu kommer det börja snacka så här om vår förlusttrend eller varför vi inte presterar som vi borde. Kan du då som tränare försöka liksom styra nyhetsagendat eller nyhetsfokus?
Ja, kan man ju om man vill. Då kan man ju gå in och börja bråka med den andra tränaren om man vill. Då skulle de ju skriva om det.
Så du har gjort det medvetet någon gång då?
Nej, men det kanske har hänt någon gång att man har känt att man kan ha en känsla av vad frågorna ska bli eller vad fokuset ska ligga på. Då kan det ju ibland att man kanske vill ta fokuset därifrån. Det kan ju vara om det här med skador och sånt här också. Som är hjärnskakning till exempel. En grej som vi diskuterar. Ja, så man blir jäkligt trött på det ibland. Och det har man ju ingen lust att prata om. Även om jag förstår och respekterar att man måste göra det ibland. Men ja, du hör ju. Det är många olika saker som händer under matcher och ska hanteras efteråt. Så att, och då får man ju liksom vara vaken på det. Men att stå upp för sitt lag, det anser jag var jäkligt viktigt.
Det har aldrig varit att du och en tränare, kollega eller konkurrent, beroende på hur man ska benämna det, innan en presskonferens att idag tjafsar vi så att alla medier börjar skriva om det. Och sen då när ni har gått ifrån presskonferensen har ni tagit i hand. Jajamän, uppdraget utfört.
Ja, jag säger pass på den frågan.
Jag tror att ditt svar säger mer än du tror här faktiskt.
Ja, kanske.
Ja, det är roligt. Men Peter, Örebro-tiden, om man ska säga så, om de här 5 åren som du var i klubben. Du fick ju handskas med allsvenska måttmätt, ska man säga här, med stjärnor och personligheter. Jag tänker kanske framförallt på Conny Strömberg, men det var ju även killar som Ryan Gunderson, alltså vilket SD var i allsvenskan. Ni hade Wiklander, Löv, alltså det fanns ju många väldigt profilstarka spelare. Hur växte du av den uppgiften att på den nivån ändå ha de här egorna och stjärnorna att tampas med?
Det var ju liksom i början på min tränarkarriär och det var en rolig grej. Jag visste inte så mycket vem Conny Strömberg var, utan jag träffade honom på en restaurang och då kom han fram till mig och så sa han frågade om jag ville ha honom. Så sa jag, jag vet inte vem du är, men det är jag som är Conny Strömberg och jag kan hjälpa dig liksom. Ja, så du kan få komma på tryout om du vill. Då tittade han på mig lite snett. Tryout, jag kommer ju vara din bästa spelare. Ja, vi får se, sa jag. Så att du får...
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/Xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Du får 2 veckor tryout och du får komma 1 augusti och så talar jag om 14 augusti om du får vara kvar eller inte. och det gick ju bra som du säkert vet. Han kom ju och levererade fantastiskt bra spel.
Poängligan också.
Ja, han vann poängligan där. Och han och Lövdal och Wiklander var ju kanske allsvenskans bästa kedja under ett par års tid. Mm. När jag hade dem. Härliga killar att jobba med. Och Conny var ju naturligtvis speciell då med sitt sätt att spela och sitt sätt att vara lite vid sidan om också.
Men det var alltså när han kom från Slovenien där och hade varit utomlands ganska många år också, där han skulle tillbaka till svensk hockey. Och så blev det Örebro som du säger, men det verkade inte som att han tog det där särskilt bra när du sa att ja, du får ett tryout-kontrakt.
Nej, det trodde han väl inte, men det jag gillade var att han var så jäkla liksom, hade bra självförtroende och han visste att han var bra, så det var inga problem för han att åka på en tryout. Han visste att han skulle klara det, så att och det funkar ju bra.
Mm. Och kanske den enda hockeyvagabonden vi har kvar idag, måste man säga.
Ja, han spelar väl fortfarande om jag inte missminner mig helt, eller? Ja, nej, men vi har faktiskt lite kontakt, vi träffas ibland och vi sågs här inte för så länge sedan på golfbanan och brukar växla lite ord och sådär. Så att en härlig kille att ha jobbat med.
Kan man lära sig någonting av att hantera en sådan person? Han har faktiskt pratat om det i den här podcasten också. Fylleskandalen i Örebro, när han fick komma tillbaka och han fick gå på antabusen en halv säsong och när han var med och tog upp er till SHL och så. Alla de här bitarna runt omkring, jag tror inte så många som följer ishockey förstår ibland att det är en väldigt stor del av den här dagliga verksamheten som du också pratar om. Många ser bara till matcherna och resultaten där, men just att hantera Conny, alltså hur växer man som tränare av det?
Jag vet inte om du växer. Nej, men det har ju sina utmaningar och sin liksom, man får vara på vakt hela tiden. Han är ju en någonstans en väldigt duktig hockeyspelare, men också det bor ju en egoist i honom. Det här med att göra poäng var ju väldigt viktigt för honom och göra mycket poäng var jätteviktigt för honom och där var det ju väldigt så där för en tränare, när ska han spela och powerplay och allt det här. Det gäller ju att få dem och ge dem rätt istid så att. För har du Conny ett lag och han inte gör poäng, då sätter jag ett frågetecken på hur det är. Men han och jag tillsammans lyckas lösa det där de flesta gångerna han var i Örebro. För trots allt så levererade han ju, kommer jag inte ihåg, men jag vet inte om han vann poängligan första 2 åren. Eller i alla fall första året där.
Jag tror han vann 2 år i rad. Han spelade till och med på sig själv som poängvinnare.
Ja, det var något sånt där. Ja, nej men... Och då blir han, tycker jag då, bra att ha med att göra, bra i ett lag, för att han jagar sina poäng, men laget tjänar på det också och han gjorde poäng. Och då brukar jag alltid säga att det är inga problem att ha sådana spelare när de gör sina poäng. Problemet är när de inte gör det. Då kan det bli tuffare, för då kan det gå ut över övriga laget. Att man blir en egoist och inte ställer upp och gör rätt grejer som laget har kommit överens om. Men all kredit till Conny, han gjorde det jag ville att han skulle göra.
Mm. Men jag har ju haft rätt många gäster i den här podcasten. Många som spelat under den perioden som du gjorde under 80- och 90-talet. Jag har haft många som också är aktiva som ishockeyspelare idag. Och när många vittnar om hur det är att vara i ett lag så målas ju bilden upp att det är ett helt annat sätt att... Men leda grupper idag än vad det var tidigare. Det är mer individanpassat. Det kanske krävs mer samtal. Och man kan inte styra en grupp på exakt samma sätt som man gjorde tidigare. När kanske det var lika för alla. Hur är du på den biten just med att få saker att funka för olika spelare och ut efter deras behov?
Ja, men det handlar nog lite grann om att lära känna dem och få dem att säga hur de vill bli behandlade och vad de tycker och hur de ser sig själva. Samtidigt som de också måste ha en förståelse för vad laget behöver och vad laget ska tänka på. Jag tror att hittar du den där mixen när spelare förstår både och, det är då man når framgång i ett lag. Jag är glad att jag har ju två grabbar som är 90-talister, båda två, och jag pratar inte så mycket med dem, och liksom deras uppväxt och deras kompisar, de umgås med många andra hockeyspelare. Jag tycker att jag har hyfsat bra koll på hur de här 90-talisterna vill bli liksom behandlade och sedda och så, va. Och en mix av individuell feedback, lagfeedback, video, ingen video och så vidare. Jag hävdar ju att det är otroligt många individuella samtal jämfört med när jag själv spelade som spelare.
Mm. Så dina söner kanske har en liten del i tränarframgången där då? Om man ska förklara.
Ja, absolut. Det är klart att det är så. Och jag frågar ju dem naturligtvis ibland om saker. Och liksom vänder på frågan. Om det här vore du, hur skulle du vilja att man gjorde så? Då hade jag velat kanske att man gjorde så här. Okej, bra. Då får man ju tänka till och försöka och lära sig någonting. För jag tror att jag har ju förändrat min tränarkarriär från dag ett tills där jag är idag. Det är ju en skillnad, det är ingen snack om det. Du måste ju på något sätt hänga med utvecklingen, utveckla, lära dig, vara nyfiken, lyssna. Jag kan inte all hockey i hela världen, jag lyssnar väldigt mycket på de jag jobbar med. Vad tycker ni, vad säger ni och varför tycker ni så? Och sen får jag ju baka in det där i någon slags liten del. Och så får jag åka hem och fundera på det. Okej, bra, de tyckte si, jag tyckte så. Sen är det någon som ska bestämma till slut. Och det här faller ju på mig då. Men jag tror nyfikenheten och lyhördheten är otroligt viktig.
Jag vet inte, jag skulle inte säga att den här är en rättvis bild. För när jag har pratat runt med spelare du har haft och så har du inte beskrivits på det här sättet. Men Peter, om jag skulle säga att i medias blickfång och kanske för allmänheten så uppfattas du kanske lite diktatorlik. Vad känner du när jag säger så?
Ja, nej, men jag vet att jag gör det och jag tror att det är ganska felaktigt. Och många uppfattar mig säkert som butter och sur också. För man ser mig ofta i tävlingsmiljöer på en bänk eller ett bås mitt under matcherna. Och då kan jag säga att jag är jäkligt svårt att stå och le liksom, och tycka att det är... Nu ska jag se bra ut på bild, för det handlar inte om det. Men jag tror att de som jobbar med mig och de som lär känna mig vet att jag kan också bjuda på mig själv och vara rätt så skämtsam och liksom ha kul på jobbet. För det, någonstans är det också viktigt, tycker jag, att man får skratta, att man får ha roligt på jobbet. Det tycker jag är jäkligt viktigt. Jag gillar ju personligen den här, jag brukar kalla för av- och på-knappen. Jag kan gärna sitta i ett omklädningsrum och slänga käft med grabbarna och det diskuteras någon fotbollsmatch eller vad det nu än är. Om man är med lite grann i det, eller något tv-program som har varit, eller en tv-serie eller vad som helst, och är med lite grann i den diskussionen. Men 45 minuter senare när vi ska ut och träna, då är på-knappen tryckt. Och då är det liksom allvar på något sätt som gäller. Liksom. Men jag gillar blandning, för jag själv har haft några sådana tränare. Och det tycker jag, de har jag gillat, som har skämtsamma, kul. Och liksom, nu är det lite skämt och nu är det så här och nu är det... Nu är det i bussen eller nu är det andra saker, men nu är det träning och nu är det match. Då är det liksom, då handlar det om att leverera ett resultat.
Mm. Stämmer det att när du blev Örebros tränare så ställde du frågan till spelarna att varför spelar ni ishockey? Och sedan fick du massa olika svar och sen röt du ifrån och sa man spelar ishockey för att vinna, punkt.
Ja, jag tycker det.
Men stämmer det att du...
Ja, det stämmer.
Ja.
Ja.
Extrem vinnarskalle, det är det man ska säga om dig?
Det vet jag inte. Det får spelare och ledare och omgivningen runt kring mig avgöra.
Men jag upplever det som att oavsett vad du gör så gör du det till 100%. Om du klipper gräsmattan, har spelkväll med familjen eller om du ska träna och vinna ishockeymatcher så är det 100% dedikation.
Ja, det har väl blivit någon midsommarafton som har blivit lite förstörd av att man ville vinna någon kubb eller något sånt.
Alltså, har det varit taktiksnack under kubbtävlingar eller?
Ja, det har varit allt möjligt. Men jag tycker att jag har blivit lite bättre på det där. Och, vad ska man säga? Utanför rinken grejerna är väl inte riktigt lika viktigt att vinna längre. Om jag inte tävlar mot mina barn, för då blir det viktigt. Men annars så tycker jag att jag har blivit bättre på det. Men däremot tycker jag mitt jobb jag har och det går ut på att leverera ett resultat och det går ut på att vinna. Sen måste man naturligtvis blanda in förutsättningar och lite såna andra grejer med. Men jag hade ju förmånen och turen, och det är otroligt tacksam för idag att när jag var 17 år och flyttade till Karlstad som spelare då, så fick spela med liksom Pekka Lindmark, Tommy Samuelsson, Thomas Rundqvist, Harald Lyckner och några andra som liksom de lärde mig att vinna och förståelsen för att vinna och vad vinna går ut på, att ibland måste man kanske gå över gränsen och jag fick ju vara med och vinna några SM-guld och vunnit några utländska mästerskap och sådär också, så att för mig det är den drivkraften jag har, att jag vill gärna vinna någonting som tränare. Det hade varit häftigt och kul. Och det är därför jag håller på med det.
Ja, inte gjort den, men uppflyttningen där med Örebro kan man väl säga någonting. Att det är som du håller väldigt högt. Men just som spelare då, du har varit tysk mästare, då 3 SM-guld, du har vunnit i Schweiz. Då tror jag vunnit i Italien. Du har några titlar här från Europa.
Det var en jäkla, jäkla häftig upplevelse. Jag och Tommy Sjödin vi var faktiskt inköpta till semifinalen i den italienska slutspelet. Jag tror det var 1997.
Mm, i Bolzano.
I Bolzano, ja. Och vi spelade ju båda två i Lugano då. Det var ju bara 3 timmar därifrån. Så att vi åkte dit och spelade slutspel och i finalen där när vi hade chans att vinna hemma så leder vi med 3-0 och det ser bra ut. Men vi började bli lite trötta för vi spelade otroligt. Jag tror vi spelade varannat byte. Det var Tommy på isen, då var jag på bänken och var jag på bänken, då var Tommy på isen. Så vi böt med varandra hela tiden. Vi spelade på 4 backar. Och matchen går och de kommer upp till 3-3 och det är bara någon minut kvar och det är till och med ännu mindre kvar. Och sen blåser domaren. Och så pekade han på straffpunkten. Och ingen visste någonting.
Uh-huh.
Och så tänkte jag, vad blåser han för? Och så pekade han att 6 man på plan. Vi mötte Milano i finalen. Att de var 6 man på plan. Och på den tiden om det var 6 man på plan och var mindre än 2 minuter kvar, så fick motståndarna straffslag. Det fanns en sån regel.
Okay. Ja.
Så vi fick straff. Och en av våra killar åkte fram och la in straffen 4-3 till oss. Och deras coach, han var så jävla arg, så han vägrade skicka ut fem spelare på isen efter målet. Han ville prata med domaren. Och domaren, han ville inte prata med han. Så han åker fram till mittpunkten och så släpper han pucken. Så vi är 5-3 i tom kasse. De hade inte ens några spelare på isen. Så riktigt, jag vet inte knappt vad som hände. Och då,
det känns
då
som en gärdsgårdsliga nästan.
Ja, så de lämnar arenan. De spelar inte klart matchen. Då körde de in på pokalen. Då firar vi italiensk guld där. Så att det var ett jäkligt annorlunda slut, kan jag säga.
Ändå mäktigt att bara kunna spela semifinalfinalen i säsongen och ta hem ett guld. Det är lite lyxigt ändå.
Ja, nej, men det var roligt.
Din största motgång?
Jag kan inte så där säga direkt att jag har haft en ögonskada som besvärar mig ibland. Jag tappade rätt mycket syn på ett öga. Jag fick en klubba i ögat och den strulade lite under sista åren när jag har fått gjort 5 ögonoperationer och så där. Det är lite,
oj då.
Det besvärar mig ibland. Annars tycker jag väl att det har varit
ser okej. Du klart med båda ögonen eller har du nedsatt
Nej.
Syn?
Ja, ja, nedsatt syn på ena ögat. Sen är det lätt att säga att ja, jag fick sparken där eller något sånt där, men det är ingenting som direkt har bekommit mig utan men däremot en sak som jag ångrar lite grann som spelare var jag var ju över i USA och Kanada och försökte att spela lite grann och fick väl in en fot lite grann. Då kom ju den här första lockouten som var 94.
När du hade blivit tradad till Florida efter att ha varit Rangers,
ja,
va?
Ja, precis där. Ja. Då, och då, där tappade jag tålamodet lite grann och kände att jag var tvungen att börja spela igen. Och det beslutet kanske jag inte var jättenöjd med, tyvärr. Men det blev så och jag hade gärna velat fortsatt och försökt att slaga mig in där borta. Men det är väl en sån här grej som jag funderar på efteråt att varför gjorde jag si eller varför gjorde jag så, men annars tycker jag att det har varit annars har det funkat okej för mig.
Ja, du vände ju tillbaka till Malmö då efter de åren i Nordamerika, men det blir inom situationstecken bara två säsonger, för där får du ju kicken som du nämnde tidigare, 95-96 när, som jag har förstått det, nu var det här långt före min tid, men Christer Abris och du har meningsskiljaktigheter och egentligen så står det, som jag fattat det efterhand, mellan dig och honom, vem som ska ryka, och du går upp till Percy Nilsson och säger att ja, det är bara att välja någon av oss.
Ja, det stämmer nog inte riktigt. Mm. Men han, nej, han tyckte att jag tyckte att vi bedrev en ganska dålig verksamhet och jag framförde det till honom och sen vart jag kallad på ett möte och sen fick jag lämna och det var ja, inte mer med det, utan jag drog vidare och de spelade vidare och sen tog det väl inte så lång tid innan han fick lämna heller, så att ja.
Nej, de valde Abris där under hösten, men sen i februari, då fick han lämna, ja. Och så tog P.O. Larsson över.
Ja, så kanske det var, ja.
Men ja. Det var ingen maktkamp, om man ska uttrycka sig så?
Nej, inte från min sida. Jag står för det, så jag tyckte att vi bedrev en verksamhet som inte var okej för den standarden som jag ville ha, och då talade jag om det och då flög jag.
Ja. Din favoritplats?
Ja, jag är på ett rätt bra ställe nu. Vi har en sommarstuga här i Arboga som vi har haft här i 6 år. Jag trivs väldigt bra. Men det är ju lite så här off-season där. Tänker du på vad jag har spelat? Eller vad?
Nej, det är egentligen din favoritplats i världen.
Ja, inte.
Du kan få svara sommarstugan också.
Ja, nej, men det får funka.
Mm. En okänd talang.
Ja, det är luriga frågor måste jag säga.
Ja, men det är bra.
Ja, okänd talang. Jag hävdar ju här, jag har några kompisar och några grannar här som de tycker jag är medioker och hjälpa till och snickra och reparera saker. Jag hävdar ju inte alls att det är så. För mig handlar det liksom bara, har man rätt verktyg så kan man göra det. Det är ju liksom mitt motsvar till dem. För de har alltid rätt verktyg och jag har inga verktyg. Tror du vad jag menar?
Absolut. Är det du säger till Micke Sundlöf också när du tycker att truppen är dålig?
Nej, det är det inte än.
Okay. Men du, det var faktiskt så att när du blev presenterad av Brynäs så hade jag en Brynäs specialpodd med vår reporter Daniel Sandström som följer laget dagligen säsong efter säsong. Och då sa jag det att jag tycker att du upplevs som en person som har varit sjökapten och dragit upp stortorskar i något slags ishav. Att du har den looken på något vis. Och då måste jag ställa den frågan, har du någon gång varit sjökapten?
Nej, men jag gillar att fiska.
Ja, okej. Okay. Så den var inte, jag var inte helt ute och cykla.
Nej, så det kan vi ta istället. Att fiska är jäkligt, tycker jag. Avkopplande, roligt. Och vi bor ju här. Jag har ju inte så långt ner till vattnet här. Och då blir det en liten fisketur ibland. Det är någonting som jag kan liksom känna att det är avkopplande att åka ut och ja, fiska lite grann.
Mm. Bästa tränaren i Hockeysverige?
Jag tycker att jag har haft tur under min spelarkarriär och haft många bra tränare. Och, När det börjar bli, man hade några bra ungdomstränare i Örebro där, men när det börjar bli liksom allvarligt och det börjar bli så här riktigt ja, så professionellt kunde vara på den tiden, så är det klart att Conny Everson var en tränare som jag haft mycket med att göra och lärt mig mycket, och han hade lite av det jag pratade om innan, det där av och på. Han var väldigt skämtsam och social och med gänget, och sen när det var träning och match då var det en annan person, och jag sa att jag tyckte om det och han var på det sättet. Jag tyckte Timo Lahtinen i Malmö var bra, och han var duktig på att hantera. Han hade ett problemlag kan jag säga, men han hanterade på ett väldigt bra sätt och fick oss att spela bra och vinna tillsammans.
Jag hittade faktiskt en intervju med dig från 2002 med Sportbladet, när du fick prata lite om Malmö-tiden och så. Då ställde den reportern en fråga. Det sägs ofta att det var du och inte Timo Lahtinen som coachade Malmö under guldtiden. Minns du vad du svarade då?
Ja, jag tror jag höll inte med.
Nej, det var det första du sa. Det är inte sant. Men varför fanns det ryktet?
Ja, jag vet inte. Jag har för mig att jag var lagkapten och hade en nära relation till team. Och han tydde sig till mig och jag tydde mig till honom. Men det kan ju liksom vem som helst, nästan vem som helst räkna ut att det inte var så. Han var bra med oss. Det var en bråkig massa spelare från massa olika bakgrunder som hade otroligt starka viljor och ville väldigt mycket, men han satte upp gruppen tycker jag på ett extremt bra sätt. Det var inte lätt på de träningarna ibland heller. Ibland var det nästan obehagligt att gå ut och träna på den tiden. Det kunde hända precis vad som helst.
Ja, hur menar du då, alltså att det var en sån tävling?
Ja, det var liksom, om det var, nej, men det var bara sån karaktär på gruppen att många gjorde vad som helst för att vinna, och var det någon kanske som inte hade fått spela så mycket dagen innan, eller någon som till och med kanske var petad ibland, då ville ju den gärna in i lag igen, och det kunde ske på bekostnad av att man gjorde vad som helst för att vara tillbaka in i laget. Och ibland så, det var väl en del träningar som låg på gränsen till att spåra ur helt. Men
det var ju Mats Lust och Hallin, och det var några tunga grabbar där.
Ja, det var det verkligen. Och det var... Det kan inte ha varit lätt att hantera dem.
Nej, och miljonbygget som Percy Nilsson satt ihop. Och som du säger, ni var ju bespottade också runt om i hockey Sverige och kanske inte alls särskilt omtyckta under de där åren.
Nej, och det märkte vi ju. Det var ju exakt så som du säger, och nästan mycket värre än det. Vi var på många ställen och blev... eller folk försökte att förnedra oss och håna oss och ta till alla möjliga medel för att vi inte skulle vinna, och det där kände vi ju, och att det här om inte vi gör det här bra då gräver vi vår egen grav liksom. För många av oss var ganska duktiga hockeyspelare och spelade i bra lag i elitserien som det hette då, så gick vi till ett division 1 lag och det var ju idioti ja, men det var ju där. Det hade ju aldrig hänt idag, och därför satte vi ju extremt höga krav på oss själva att vi, nu har vi målat in oss i ett hörn här, nu måste vi fan reda ut det, och det lyckades vi med i början på 90-talet där, när några av oss var ju med och gick upp med Malmö och första SM-guldet, och det var till och med ett SM-guld till 94. Då var jag personligen inte med, men vi var tvungna att vinna och det gjorde vi.
Men det var hårda träningar, tuffa matcher och sen var det festa på kvällarna. Var det så det såg ut på den tiden eller?
Ja, det där jag vet inte. Det där kanske är lite överdrivet. Man festas ju inte till några SM-guld eller sånt.
Jag tänkte att Percy ägde väl en nattklubb där också?
Ja, nej, men det är klart att många av oss var ungkarlar och vi hade spelat ihop innan och många kände varandra innan. Det är klart att det förekom roliga saker utanför isen också, men vi spelade faktiskt hockey också, även om det ibland vinklas åt andra hållet, och vi gjorde det ganska bra.
Ja, verkligen. Ett val inom hockeyn du ångrar? Här var du inne på det tidigare.
Det är ju det. Annars tycker jag att jag faktiskt har haft förmånen att kunna välja vart jag vill spela, förmånen att gå till de lagen som jag har velat gå till, och det har varit under. Det är lite lättare att spela karriären än i tränarkarriären, måste jag säga. Det
finns mer att välja på.
Ja, betydligt mer. Men det är väl egentligen bara ett enda beslut som jag inte har liksom styrt över själv. Det är ju min trade när jag var i New York då, när jag var tradad till Florida. Men det gjorde mig ingenting. Men det hade jag ju liksom ingenting med att göra själv, utan det var ju bara telefon ringde och nu ska du flytta. Liksom. Det var inte mer med det. Annars har man ju kunnat sagt ja eller nej.
Men på tal om jobbmöjligheter så fanns det uppgifter på att du hade fått frågan från Örebro förra vintern om att gå in i rollen som general manager, den position som Stefan Bengtsén har idag. Fanns det någon substans i de ryktena?
Nej, det ligger ingenting i det.
Nej. Så det fanns aldrig en kontakt med dig i Örebro om att återförenas på något sätt där?
Nej, jag är ganska övertygad om att jag inte kommer vara där igen. Dels för det som hände, att de gick upp, och att liksom det vart för bra för att komma tillbaka.
Okay. Alltså, du kommer inte ta över eller gå tillbaka till Örebro i någon roll alls framöver, tror du?
Nej, det är otroligt svårt att se.
Okej. En klubb du inte gillar?
Ja, jag vet inte. Det är klart att det finns några som man inte gillar. Men inte så där så att jag är beredd att gå ut och säga någonting. Utan...
Det håller du för dig själv kanske?
Ja, nej, men där är jag inte så. Det är ju kanske många från Malmö som tror att man ska säga Rögle, men Rögle och Malmö behöver varandra, och sen så kan det finnas viss rivalitet mellan sådär som man tycker, men nej, jag inte så att jag är beredd att säga något utåt i alla fall.
Nej. Bästa spelaren du tränat?
Då säger jag så här. Alltså en målvakt är Oscar Alsefelt, en back då säger jag Ryan Gunderson, och en forward så tar jag Fredrik Händemark.
Ja, du garderar där.
Ja.
Lite snyggt. Men Ryan Gunderson, där finns det ju en Brynäs-koppling. Du tog honom till Örebro, blev succé, och sen vet vi hur det gick sen när han gick till Gävle-laget och det blev SM-guld, och en av dem mest populära spelarna i Brynäs historia de senaste åren här. Snackar ni fortfarande? Nu har han ju kontrakt, jag vet ju det, över nästa säsong också, men kanske kan bli ett år med Brynäs ni tillsammans igen.
Ja, det vet man ju aldrig, men det var otroligt bra spelare när han kom till. Jag fick ny som hans namn och ringde runt till faktiskt till en del NHL-tränare som han hade haft i farmalaget. Bland en tränare som heter Kevin Konstantin som jag fick en otroligt bra scouting-rapport på. Han sa, han är NHL-mässig i allt utom storlek, sa han. Skridskoåkning, passningar, you name it, alltihopa. Men inte storleken, sa han, för Ryan är inte jättestor. Och det sa ganska mycket för mig, och då sa jag till Falander att han får vi fan ta hit. Och så kom han ju, och så var han ju nästan ännu bättre än vad vi trodde. Det var ju han var ju överlägsen i allsvenskan, och sen gick han ju sedermera till Brynäs då och fick vinna. Så att superproffsig, det finns inte ett negativt ord att säga om han. Kanonkille på alla sätt och vis.
Man kan säga det om Falander också, att utan honom så hade kanske inte det blivit en SHL-plats överhuvudtaget för Örebro.
Nej, det hade det inte blivit.
En spelare du önskar att du inte hade haft i något av dina lag?
Nej, pass.
Jag förstod nästan att du skulle passa på den. Men ja. Det har ju också målats upp en bild av dig att du inte kan hantera spelskickliga spelare. Alltså, nu finns det ett väldigt färskt exempel här som jag vet att du har pratat om tidigare. Med Emil Molin, men Konstantin Komarek ett annat. Andy Mil till exempel från Malmö-tiden. När du hör de här sakerna och att det spekuleras i media och så vidare, vad säger du då till alla dem som tror det?
Jag tror jag sa det någon gång. Jag tycker att det är okunnighet, och då har man inte följt mig, då har man inte pratat med mig, då kan man inte mig, då vet man inte vad jag har gjort. Du var inne på det själv då, och jag hade ju nästan bara sådana spelare i Örebro.
Ja, exakt.
Och det har funnits liksom olika saker till varje liksom beslut och tagit, och Molin hade ju inte alls någonting med det att göra, och Andy Mil var ju en ekonomisk fråga, och det finns ju liksom, det roliga är att Andy Mil och jag har jättebra kontakt idag, man kan väl säga så här att jag håller inte med där, för att göra det enkelt.
Nu ska du coacha Molin igen.
Ja, det ser jag fram emot. Faktiskt, jag har pratat mycket med honom, och det är en spelare som har otroligt mycket hockey i sig, så att, och han var också bra i slutet på säsongen för Brynäs, så att det finns mycket hockey i den killen. Mm.
Det vill du helst förändra med ishockeyn?
Ja, jag tycker liksom att hockeyn måste få bli mera hockey och mera spel och mer skicklighet i hockeyn, och där ligger nog beslutet i sådana fall på att vi måste bli bättre på, vi som jobbar inom hockeyn måste få fram att den här, vi vill se skickligare spelare, vi vill se, jag skulle vilja ha bort mer spelförstörande moment, alltså slashingar, hakningar, fasthållningar, boxa ut situationer. Det är lite för mycket utrymme för att förstöra än att vara kreativ.
Bra svar. Det känns som att allt fler börjar känna det du gör. Och många i den här podcasten har faktiskt svarat exakt det du gjorde på den här punkten. Jag vet också att när hockeytyckare och tränare och spelare har spekulerat i hur 20-talets ishockey kan spelas, så tror ändå många att det kanske kan bli en hockey som spelas i olika tempon, att det inte är fart. Vad tror du att svensk hockey, när vi summerar 20-talet, kommer att ha sett ut som?
Ja, nej, men jag har väl någonstans också tänkt så att, undrar om den är på väg tillbaka lite grann som det var. Det går ju liksom i cykler ibland. Att den blir på väg tillbaka till att det blir lite mer spel, lite mer vårda puck, kanske lite mer sådär va, som det var ett tag. Och att kanske farten går ner lite grann. Det går ganska fort där ute, och alla är otroligt vältränade. Och det kan man väl fortfarande vara, men den tanke som jag har haft lite grann. Eller jag, och sen hoppas jag att det ska bli så också, att det blir mera kombinationer, bättre passningsspel och lite sånt. Det är väl en liten reflektion som jag har över det. Mm.
En person i hockeyvärlden du inspireras av?
Jag är lite allätare, så jag försöker följa vissa som jag tycker är liksom duktiga och gör ett bra jobb, så man följer dem lite. Det finns några NHL-tränare som jag kanske tycker är lite roliga att följa. Det finns, ja, som spelare hade man ju liksom idoler. Jag hade ju turen, jag fick ju spela ett OS med Börje Salming. Det var min barndomsidol liksom. Det var ju stort. Jag har spelat med Mark Messier. Det var ju helt otroligt. Vilken ledare och vilken karisma, utstrålning och passion. Och jag är inte förvånad att han har vunnit Stanley Cup 6 gånger. Liksom.
Du sa ju faktiskt det i en intervju som jag gjorde med dig för ett tag sedan här i den hypotetiska frågestunden som vi har. Att om du får välja någon spelare i hockeyhistorien som du vill ta till ett lag, då sa du faktiskt Mark Messier.
Ja, alla dagar i veckan. Det tycker jag är en jävla enkel fråga.
Den är enklast hittills.
Nej, men jag har ju sett honom in action, så att säga, hur han var och vilken ledare han var, hur bra han gjorde sina lagkamrater och lite så där. De börjar nog att tunnas ut lite grann, de här riktiga ledarna. Jag är ganska säker på att Joel Lundqvist har ett ganska stort inflytande i Frölunda. Jörgen Jönsson hade det i Färjestad på sin tid. Kanske Challe Berglund. Det finns några i Sverige som har varit bra på sådär. Och vi behöver fler sådana. Jag tycker att det börjar tunnas ut lite grann.
Får jag komma med ett förslag eller motsvar här till det du svarade?
Ja.
Jag tänker på en doldis för den breda massan. Susanne Pettersson, som du hade som mental rådgivare.
Ja, jag visste inte vad du menar med hockey där. Men hon har jobbat och känt i 30 år. Och hon har betytt mycket för mig rent ledarskapsmässigt. Och bollplank och ställa frågor till och få liksom bra svar. Få svar som är viktiga och lärorika och utvecklande liksom. Där är hon jättebra och jag jobbade med henne, jag har nog jobbat ihop med henne 7 år kanske och känt henne privat väldigt länge, så att oerhört kompetent, duktig tjej. Hon ska ju jobba för Frölunda nu, så.
Ja, just det, lite känsligt här då och gillar henne för mycket.
Ja, nej då, hon vet om att jag gillar henne, jag har fortfarande kontakt med henne.
Men grubblar du mycket?
Ja, det gör jag nog. Det gör jag. På något sätt ingår det. Jag är lite sådär att jag grubblar tills jag blir färdig. Alltså jag ser matchen tills jag är färdig. Jag går inte lägga mig förrän jag är färdig. Jag måste känna att nu är jag klar. Nu vet jag vad jag har sett. Och nu vet jag vad jag ska framföra till laget imorgon. Och då är det mycket grubbleri ibland. Och ibland är det klart blixtsnabbt, men det ingår att grubbla mycket, för du lär dig själv av det också.
Tvekar du på dig själv?
Nej, det gör jag inte. Inte när det kommer till kritan.
Och inte när det kommer till ishockey?
Nej, precis.
Men kan du grubbla över andra saker som inte har med ishockey att göra? Att det är också där Susanne kanske har hjälpt dig?
Nej, inte så mycket faktiskt där. Det där nej, vi brukar sällan prata om sånt, utan det har varit jäkligt professionellt och jobbrelaterat i vår relation.
Mm. Ett lag du gärna vill träna?
Ja, då skulle jag nog säga, om jag fick en förfrågan och en önskan liksom så här, då skulle jag ta New York Rangers.
Ja, ganska mäktigt i så fall om det skulle ske då. Både var det spelare och tränare där.
Ja, det är väl kanske inte aktuellt. Men när du frågar så då svarar jag på det.
Finns ingen svensk klubb?
Ja, Brynäs.
Okej. Okay. Lite diplomatiskt kanske, eller? Vet du?
Nej, men ja, det var kanske inte... Men det har liksom... Ja, från första kontakten så har den liksom relationen och den... just själva Brynäs-känslan, den har förstärkts otroligt hos mig sen liksom deras kontakt togs till mig, och de mötena och samtalen vi har haft, så har jag ju liksom känt att Brynäs är det finns någonting i Brynäs som man kan ta på med det anrika, med tröjor i taket, med kulturen, med traditionerna, vart man vill, vart man har varit. Och då blir det ganska mycket. Det är en av Sveriges absolut största klubbar och mest anrik och traditionell. Och det har liksom vuxit hos mig hela tiden under den här månaden, en halv eller vad det är, att jäklar, det är en riktigt stor klubb. Och sen tycker jag det ska bli otroligt roligt att få vara i en hockeystad igen. Och det har jag märkt när jag varit i Gävle de få gångerna, att det märks direkt att det är en hockeystad. Och sen har jag fått höra via bekanta där uppe att det är naturligtvis Ja, det är himmel eller helvete. Vi får hoppas på något bra. Då. Men det, jag kan gilla den här utmaningen. Liksom, att det står på sin spets hela tiden.
Du låter faktiskt stolt.
Ja, men jag säger ärligt. Det känns jäkligt utmanande. Det ska bli jäkligt roligt att ta sig an det här uppdraget. Mm.
Men sen du blev tränare. Du har ju varit väldigt långvarig i alla klubbar. Som vi sa, 4,5-5 år i Örebro, 3 år i Lugano, 4 år i Malmö och nu har du skrivit längre avtal med Brynäs. Då, eftersom att du har förhoppningsvis för alla Brynäs är det där ute och för dig också ett långvarigt partnerskap som ska inledas nu. Hur ser du på klubbens målsättning som har satts ut att det ska bli 4 SM-guld på de kommande 10 åren? Eller nu är det 9 eftersom att 1 år är avklarat.
Ja, nej, ja, alltså det har ju varit under andra omständigheter som du förstår. Det har ju bytts mycket personal och så vidare. Så att det där kanske man får, man kanske inte ska revidera det, men jag tror att man får börja prata i andra termer i alla fall. Men i grund och botten vill alla vi vinna. Men det måste liksom ske, det sker inte över en natt och det sker inte över 1,5 månad. Och därav processen med att jag har är att vi är överens med 3-årskontrakt, så förhoppningsvis någon gång inom de här 3 åren så ska vi nå en eller flera framgångar, men det är, du vinner inte på beställning, det är otroligt svårt. Det är liksom 13 andra lag också som är med och tävlar, och vi måste vara lite realister. Vi måste titta på, Brynäs är 12 när man går in i den här säsongen. Och vi ska naturligtvis försöka bli bättre än det. Och det är därifrån vi måste börja jobba. Och det börjar med den dagliga verksamheten.
Det låter lite som att du backar lite från den här målsättningen som satts upp.
Vilken Brynäs målsättning?
Ja, exakt. Nej, men jag, med SM-gulden.
Ja, men man kan, ja, liksom det, så det kanske alla lag säger att vi vill vinna SM-guld om x antal år och det där. Och hur många klarar av det egentligen? Det är inte så jäkla många. Men vi Brynäs, jag vet inte ens hur många det är, 4 tränare på 4 år eller 5 år eller någonting sånt där, och det är klart att det blir hack i skivan när du får byta ut folk hela tiden, och förhoppningsvis så ska vi få vara på samma plats här i några år och göra ett grymt bra jobb.
Men det där dök aldrig upp under anställningsprocessen och när du blev rekryterad?
Nej, det är klart att vi diskuterat 1000 olika saker. Men det är lätt att prata om att vinna SM-guld. Det är svårare att göra.
Där är du om 10 år.
Då säger jag att jag är på en golfbana i Marbella.
Oh, det lät faktiskt härligt. Jag skulle nästan vilja ta mig dit nu. Men ja, det får man ju som sagt inte. Det är ju reseförbud. Men det lät idylliskt.
Ja, det är det också, och då har jag väl förhoppningsvis lagt av ishockey.
Ja, du tror det om 10 år, då är du klar.
Ja, annars får någon säga åt mig att jag borde sluta.
Okej. Okay. Ja, men vadå, du är 64, du är inte skammal i tränaren.
Nej. Nej, men ja, vi får se.
Vi får se. Peter, det har varit fantastiskt roligt att prata ishockey med dig under en dryg 1,5 timme som det här faktiskt har blivit.
Oj då,
det drog iväg. Ja. Du ska få göra som alla andra gäster gör, faktiskt få välja en låt som avslutar ditt avsnitt.
Då tar jag... Ja, nu står det helt still. Det finns en bra låt med Journey som heter någonting.
Don't Stop Believing eller?
Ja.
Är det den du tänker på?
Ja.
Ja, men då tycker jag vi kör.
Den kan passa bra för Brynäs fansen. Sluta inte tro, utan fortsätt att tro så.
Ja. Jag tycker den blir ett bra sätt att avsluta den här podcasten. Du kan få faktiskt säga något avslutande till alla brynäsare där ute. För det är ju många som funderar, jaha, vad kommer hända med Brynäs framöver? Vad kommer vi få se av Peter Anderssons manskap? Vad kan vi förvänta oss? Vad blir dina slutord då till alla brynäsare?
Nej, först ser jag naturligtvis fram emot uppdraget. Det ska bli, som vi har varit inne på några gånger här, jäkligt kul att jobba för en så stor och anrik klubb. Och min målsättning tillsammans med spelarna kommer naturligtvis vara på att vi ska vara svåra att slå. Vi ska vara ett jobbigt lag att möta och vi ska försöka spela en bra ishockey också. Och hoppas att ni kommer stötta oss och hjälpa oss. Och i vått och torrt och i medgång och motgång så ska vi försöka göra det här tillsammans. För att ni är jätteviktiga för laget. Och ibland kan publiken vara skillnaden när man kommer och hejar och stöttar. Och man kan faktiskt skrika fram och hjälpa laget till segrar ibland. Så jag hoppas att Brynäs fansen ställer upp på det. För att vi kommer ställa upp på er så mycket det bara går. Tack så mycket.
Grymt, Peter. Stort tack för att du var med i Hockeypuls podcast också.
Ja, tack själv.
Och till alla er som lyssnar på det här, ni vet ju att det kommer avsnitt varje måndag framöver här under våren och sommaren. Nu är Peter Anderssons avsnitt avklarat och vi lyssnar till Journey med Don't Stop Believing.
Det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.